Från vad vi vet, det här är Perspektiv med mig, Per Granqvist. Och det här är ju då podden som snabbt gör det mer allmänbildad inom ett aktuellt ämne.
Den nordiska mytologin har vi Oden som kommer tillbaka och går och besöker fattiga och sjuka för att se om de behöver hjälp. Han ser ut som en jultomte på de bilder man sen har ritat honom som. Och det finns andra vildmän och trollkarlar och allt möjligt konstigt som drar omkring där i mörka Europa. Så alltihopa smälter samman till en figur.
Finns jultomten? Ja, det är självklart svårt. Det är förstås nej. Han är ju världens mest påhittade figur. Förmodligen större än Batman, Wussy Pig och James Bond tillsammans. Under sitt amerikanska namn Santa Claus har han blivit en symbol för både kommersialism och osjälvisgivande. Men han är inte helt påhittad. I jultomtemyten finns spår av historia med verklig förankring och folkligheter med väldigt långt tillbaka gående djupa historiska rötter. Lustiga sammanträffanden och praktiska förklaringar. Samtidigt är alltså svaret på frågan, ja, tomten finns. Han är nämligen en lustig blandning av hedniska traditioner och kristna högtider. Han är både gårdstomten som tar hand om djuren hela året och en säsongsarbetare som dyker upp för att fira att Jesus är född. Och en reklamikon som vill övertyga dem att välja cola istället för must och att köpa en lång rad andra saker. Så nog finns tomten allt. Mer än vi anar faktiskt, både som populärkulturell och religionshistorisk ikon. Och Arne Norlin, ja, han har skrivit en biografi och den är en mångfacetterad figur. Och vårt samtal blev ett försök att förstå var myten kommer från och hur de många språng och snedsteg som skett längs vägen påverkat bilden av honom och hur det idag existerar flera parallella tomtemyter i olika länder. Lika självklart som det är för oss att fira den 24, är det för andra att fira den 25 eller den 6? Och hur var det nu med tomtens hjälpredor? Är de nissar, är de renar eller en svart man som heter Peter? Allt det där försöker vi reda ut. Och förresten, om du inte redan följer den här podden så föredrar att du klickar på följ här i poddappen för att inte missa nästa avsnitt. Det är ett jättelätt sätt för dig att ständigt fylla på mer kunskap och aldrig behöva känna att du inte hänger med i samtal om aktuella ämnen som om jultomten. Dessutom får du förstås alltid höra av dig med tips på folk som är duktiga på allmänbilda och som har ämnen som tycker att vi borde ge perspektiv på. Då ska du mejla till redaktionen som nås på perspektiv@vadvivet.se. perspektiv@vadvivet.se. Med detta så är det dags för Arne Norlin. Trodde du på tomten när du var liten?
Ett tag. Fasansfull upplevelse. De hade klätt ut min storbror till tomte. Jag var kanske 3 eller 4. Och vi bodde liksom i Ångermanland vid en skog bredvid. Och då fanns det sån här väg upp där de hade kört med häst och vagn. Mm. Och så släckte mina föräldrar i köket och så pekade de upp mot skogen. Och där kom någon åkande ut ur skogen nerför en backe på en kälke. Jag minns ju inte mer än att jag berättas det efteråt. Men jag var tydligen helt förfärad över att han fanns på riktigt och kom ner från skogen.
Så du var ju kanske som gammal reporter ändå säga att du har varit källkritisk från början?
Ja, precis. Sen såg jag att det var farbror Fritz, granne. Ja. Han kände jag igen och sen så dog det väl någon gång när man började skolan ungefär, eller strax före.
Hur resten nu, det nära du med dina egna barn, fick de tro på tomten eller?
De fick göra som de ville. Vi sa, det man tror på, det tror man på, det man inte tror på, det tror man inte på. Det var också där i 3-4 års åldern, 5 kanske, då det gick upp för dem att det är bara en historia.
I din biografi av tomten återger du ett brev om tomtens existens som jag tycker passar här. Jag tänkte läsa upp det, en stycke av det. Och det är i bakgrundshistorien att hösten 1897 skickade den 8-åriga Virginia O'Handlan ett brev till New Yorks största tidning då, som hette The Sun. Och några av hennes kompisar hade hävdat att tomten inte fanns och hon hade frågat sin far om det stämde. Och han som satt med tidningen i handen när hon frågade sa det, skriv till tidningen då. Och det här var en butterredaktör som hette Francis Farcellus Church som tog sig an frågan ur ett oväntat filosofiskt perspektiv. Och i det här brevet som publiceras i tidningen och som du återger också i din bok så kan man läsa: Santa Claus finns visst, Virginia. Han finns på samma sätt som kärlek och generositet och tillgivenhet. Det vill säga allt det som ger ditt liv glädje och lycka. Så förfärlig världen skulle vara om Santa Claus inte fanns. Den skulle vara lika hemsk som om det inte fanns några flickor som heter Virginia. Och då skulle heller inte finnas någon barnatro, ingen poesi, ingen kärlek. Ja, ingenting av det som gör livet värt att leva, skrev han. Francis Farcellus Church anläggas ett metafysiskt perspektiv här när han svarar att tomten inte finns. Hur ser du på den roll som tomtefiguren spelar i människors liv nu när du ägnat 3 år i alla fall att ta fram den här boken? Att försöka förstå den här mångbottnade och motsägelsefulla karaktären.
Ja, det är väl ingen tvekan om att vi på något sätt behöver honom.
Mm.
Varför har han inte riktigt luskat ut? Vi tycker också väl att det är kul att hålla traditioner vid liv.
Mm.
Det vi själva var med om som barn vill vi att våra barn ska få uppleva också. Men jag tycker det är väldigt besynnerligt egentligen. Jag menar, heja på en figur som egentligen inte finns. Det är lite konstigt, det är allt.
Men det är också någonting trösterikt i det, tänker jag, det här med att alla människor i alla tider på alla platser har valt att skapa de traditioner och sedvänjer som passar deras aktuella syften.
Mm.
Det är väl det som också varit din ingång när du har skrivit den här biografin.
Absolut. Och så är det med många av de figurer vi omger oss med.
Ja. Du har ju undersökt flera högtider än bara liksom tomten.
Ja, de har sin början i någonting att folk behövde något som hjälpte dem. Det är ofta ganska tydligt.
Mm. Jag tänker också, det är också intressant med när man tar svenska högtider som till exempel midsommarstången eller tar Lucia eller sånt där. Liksom, men hur folk sen kan tillskriva dem i efterhand grejer som midsommarstången som faller som bål, vet jag att det är dina liksom käpphästar att det inte var så. Men vad säger det om oss att vi kan bara hitta på sånt?
Jo, som sagt, vi skapar de traditioner som är bra för oss.
Ja.
Så har det alltid varit, tror jag. Det är inte bara nu, utan det har varit så i alla tider, tror jag. Ja, men för att ta ett lite krångligt exempel, Jesus.
Mm.
Det är ju folksager det också. Jag menar, jag tror inte att folk kan gå på vatten eller få lama och kliva upp. Men det behövdes då, den tiden.
Ja.
Nu, Jesus är lite speciell, för att där har ju faktiskt arkeologer och historiker visat att det fanns ju någon där.
Mm.
Upprotmakare i Palestina för början på våra tidräkning som heter Jesus. Men det här är utanpå påbyggnaden.
Ja.
Den liknar ju också väldigt mycket folksagor.
Ja. Så Jesus är ett kul exempel, och för den som vill fördjupa sig kan man gå in på vadvivet.se/Jesus, där vi såklart sammanfattat allting vi vet om den där karaktären. Och hur mycket som är liksom nys. Men där man inte kan ha affärer, det här är inte fakta, även om det brukar vara vår grej. Vad är det här liksom? Jag tycker, och där är väl just jultomten ett sånt bra exempel på det. När man läser i bok, du börjar i Nikolaus, du börjar i Turkiet,
ja.
Nuvarande Turkiet.
Ja.
Så tänker vi börjar också där. Alltså det, vem är denne figur?
Det sades att det fanns en biskop i en stad som heter Demre idag. Det ligger 15 mil från turistorten Antalya.
Mm.
Så man kan faktiskt åka dit om man är där på semester. Och att han levde där på 300-talet och utförde en massa fantastiska mirakel. Och räddade sjömän och räddade dödsdömda. Vi kommer kanske till det om en stund, men det finns inga bevis för att han överhuvudtaget har funnits.
Och där har vi inga arkeologiska bevis.
Nej, och de har verkligen letat, arkeologer och historiker. Alltså.
Klart, gräva efter jultomten måste vara kul.
Ja, då, absolut, men det finns inte. Och om han nu var en så duktig biskop och ledde på 300-talet, varför var han inte med på det mötet i Nicea år 323, där de bestämde det med Fadern, Sonen och den helige anden? Han är inte med på den listan heller. Men det är klart, det kan ha funnits en biskop där som heter Sankt Nikolaus. Men historien om honom förmodligen berättade muntligt först. Vid lägerelden eller vid brasan eller vad de nu hade. De är ju nedskrivna 500 år efter han har avlidit. Och skrivna i det syfte att man tröstar de människor som levde då. Och det var ingen trevlig plats, södra Turkiet, för 1500 år sedan. Det var krig och det var svält och det var sjukdomar och pester och malaria och allt möjligt. Så att folk var nog lite oroliga.
Alltså den här bedrägliga exakthet som till exempel att hans dödsdag satts till den 6 december. Du konstaterar att det kanske fanns en mer liksom, en praktisk anledning till det. Nämligen att vinterstormen på Medelhavet började ungefär i början av december. Och Nikolaus är sjömännens skyddshelgon.
Mm. Han tog över Neptunus och Poseidon och sådär lite grann. Och blev då den kristna delen av de som skulle hjälpa sjömännen.
Mm.
Så var det nog. Och sjömännen är ju också de som för historien vidare. Det spelar en väldigt viktig roll i hur historierna förflyttar sig sen från Turkiet vidare.
Just det, för de bokstavligt berättade i nästa hamn.
Ja. Ska vi gå in på legenderna något mer?
Ja, eller? Alltså det finns ju det här. Det finns ju legender, Nikolaus-legenden, som ju inte är en utan som är mängder. Jag tänkte att vi skulle prata om några av dem, men det finns, du sa att det fanns hur många som helst.
71. Och en del av dem är inte skrivna då, utan de är skrivna på 12, 11, 12, 13, 14-talet också.
Mm.
Det fortsätter hela tiden.
vi kanske ska börja med den som du beskriver som en gång, på en och samma gång detaljerad och vag berättelse om ståthållaren i myran som bestämde sig att avrätta 3 tjuvar.
Mm. De hade varit, gått till land från en båt och tagit saker, trodde han. Mm. Oskyldiga står det i legenden och han kommer då i sista tunn och hindrar böden från att hugga halsen av dem.
Mm. Man har sett sådana målningar att det kommer fram och han håller i liksom svärdet.
Ja. Ilja Repin, den kände ryske konstnären som gjorde Promdragarna på Volga, han har gjort en jättefin målning om detta.
Mm.
Det kommer sen också, för Nikolaus blir stor i Östeuropa också.
Varför blir han det? De har något talesätt i Ryssland som du påminner mig om i boken som är om inte Gud finns så har vi i alla fall honom som backup.
Mm. I den östliga kyrkan, den ortodoxa, där har alltid ikonerna spelat en viktig roll.
Mm.
Ikonen är ett slags mellanled mellan dig och Gud. Mm. Du kan prata med ikonen, säga hjälp mig snälla, snälla.
Mm.
Och han, Nikolaus, blev en väldigt ofta avbildad ikonbild. Och framförallt var det ju en mängd östeuropeiska, säger jag, men det var helt inte så då. Men konstnärer i öst som gjorde väldigt många och bra ikoner av honom.
Mm.
Och
hur känner man igen honom på bild?
Han har kort hår, skarpskuret ansikte, inget speciellt skägg eller så. Har alltid en helig skrift i ena handen och gör en välsignelse med det andra.
Mm.
De har ofta speciella kännetecken, helgonen, på sina ikoner.
Mm.
För att man ska veta att just det där är Nikolaus. Han ser inte alls ut som någon jultomte. Han ser ut som en asketisk man från Turkiet.
Ser man de dragen på ikonerna?
Att vadå?
Att han känner sig lite orientalisk ut, så att säga.
Jag skulle du titta på honom skulle säga att han är östeuropé. Eller östlig, ja.
Ja, för många ikoner liknar ju på något sätt liksom ryska präster.
Ja, precis.
Att det är... Men det är ju...
Sen försvinner ju hela ikoneriet i Ryssland samman med revolutionen, egentligen.
Mm.
Förutom de då som fortsätter att tro, så att säga. Som smyger lite grann med det hela. Och så rallar kommunisterna får det för oss istället.
Mm.
För att kanske lite för att motverka kyrkans roll. Jag vet inte.
Så vi har den här 3 tjuvar, det är väl en av de här berättelserna man ofta hör om. Och sen finns det en annan version och då är 3 av kejsarens soldater som har dömts felaktigt.
Mm.
Men samma grej där, han griper in och säger att det här är, de ska inte dödas.
Ja. Ja, men det är väl underbart att få en liten berättelse om du råkar oskyldigt dömt så kommer det någon och hjälper dig.
Ja, det är trösterikt.
Ja.
Sen finns det en som är kanske de mest kända och det handlar om en fattig änkeman som inte har råd att gifta bort sina döttrar. Eftersom man inte kunde ge dem någon hemgift.
Mm. Och så kastar då Sankt Nikolaus, eller han heter bara Nikolaus fortfarande, in påsar med guldmynt in genom fönstret 3 nätter. Och sista natten så håller sig änkemannen vaken och upptäcker honom. Och sen så enas de att hålla tyst ändå för att det var gjort i Guds anda och sådär. Mm. Och det intressanta med just den är ju då att kommer presenterna därifrån? Det kan man fundera. En av personerna, legenderna, så kastar han in påsen med guldmynt genom skorstenen. Landar i en socka. Kommer den traditionen därifrån?
Mm.
Mm. Och sen kan man också fundera över varför var det så viktigt för änkemannen att få sina hemgift. Sina
ja, för det är ju en sån man tänker sig. Är det verkligen de enda valen att det antingen är det som slaveri eller prostitution?
Vilket leder fram till att historien har hittats på någon som kanske upplevde lite finare folk och sånt där ville berätta hur det var i bättre familjer. Där kunde man inte bara gifta sig med vem som helst.
Man kunde inte arbeta heller naturligtvis.
Nej, naturligtvis inte.
Nej, om man var kvinna. Och så finns det de här som är legender, alltså, ofta kopplade till sjömän som Nikolaus då hjälper sjönöd.
Mm.
Och många till liksom. Och då vi hållit oss söder om Alperna. Norr om Alperna så finns det några helt andra myter. Det är fortfarande Nikolaus och det är fortfarande 3 figurer han hjälper. Jag hörde det här första gången, för jag bodde i Belgien, jag gick på lågstadiet och i skolan då så var det den 6 december, inte den 24 eller 25 som var grejen. Och så fick man äta någon slags sockerkaka som kallas för chokladstubbe. Och så fick ju barn choklad, vi barn fick såklart massor med choklad och presenter och så berättade jag just Sankt Nikolaus och då var det en ryslig berättelse för liksom en liten grabb från Sverige. För jag minns det så här, en slaktare så här, har någon anledning för att ha fått besök av 3 barn, kanske 3 pojkar. Och de har inga pengar och därför med någon slags logik så dödar han dem och styckade dem och la dem i en tunna som han sen tänkte sälja som skinka eller något. Och då upptäckte den här Sankt Nikolas dem och plockade ihop delarna och låter dem uppstå igen. Och därför fick vi på något sätt choklad massa år senare. Han är snäll mot barn och särskilt styckade barn tydligen. Alltså, jag tycker det var mycket förbryllande alltihop och undrade om det var vanligt att barn styckades i Sverige.
Den historien har också sammanhang. De unga män eller unga pojkar som ut och vandrade då under tidig medeltid, det var ju sådana som gick i katedralskolor som skulle hem när det var jullov. Och det var inte helt riskfritt för en pojke, förmodligen lite bättre klass. För det var de som hade råd att sätta pojkarna i skola. Skulle gå hem, de kunde falla rövare. Bra, just det, historia för att varna pojkar att gå inte själva genom skogen. För där kan det komma någon hemsk och stycka er och göra saltkött av er.
Just det, lite som att man idag kan varna barnen som bor i liksom lite rikare förort eller rikare delar, till exempel här i Stockholm, Malmö, Stockholm, att det, har ni för mycket guld på er, har ni för mycket dyra telefoner och dyra jackor, kan det komma någon och knacka ner och ta det? Liksom.
Precis samma sak.
Men han är ju de fattigaste hjälpare, han är en värnare om familj och barn. Och liksom, är det här det börjar med den här?
Ja, det börjar nog lite tidigare, för att det är sjömännen som tar med sig vanan hem. Jag tror sjömän då från, säg, nordväst Europa som är, åker omkring. Nederländerna kommer ju bli Europas viktigaste sjöfartsnation där också, ja. Mitt i alltihopa.
Så det är så som den legenden hoppar över Alperna?
De har överlevt den här turen också. De tar med sig en present hem till sin fru eller sina barn och de har köpt då på någon hamn långt borta. Ja. Något fint, snäcka, vad som helst. Ja. Och tar hem till frun och barna och ger dem då på sikt Sankt Nikolaus dag eller som det blir sen aftonen före.
Ja. Och då måste de ju berätta, varför ger du oss det här?
Ja, därför att Sankt Nikolaus har hjälpt oss och sånt där. Överlevde den här båtfärden också. Ja. Och sen börjar också då nunnor ge ut gåvor och presenter till fattiga på hans dag också. Ja. Finns från 1100-talet ungefär. Mm. Sen de här pojkarna som går på de här skolorna för att lära sig att bli präster, de har en avslutning. Och då får pojkarna en liten sak, ett äpple kanske eller en godbit eller något annat, va? Mm. Och det är också då på Sankt Nikolaus dag. Så där drar det liksom igång lite försiktigt. Ja. Och sen går det in i hemmen efter ett tag.
Det som är så intressant med de där berättelserna att när man börjar göra nysta i det som du har gjort, liksom överallt hittar man här spår. Och inte här var i skorsten. Just det här är en strumpa. Ja, just det här är barn. Mm. Ja, just det här är den. Alltså det är något väldigt logiskt i detta lapptäcke som du tecknar.
Mm. Sen är det också intressant att den här figuren då, helgonet, han, vad heter det, går ju ihop med, nästan gifter sig med alla andra figurer som också strövar omkring där på bygatorna mitt när det är som mörkast. Jag menar, den nordiska mytologin har vi Oden som kommer tillbaka och går och besöker fattiga och sjuka för att se om de behöver hjälp. Han ser ut som en jultomte på de bilder man sen har ritat honom som. Mm. Och det finns andra vildmän och trollkarlar och allt möjligt konstigt som drar omkring där i mörka Europa. Så alltihopa på något sätt smälter samman till en figur.
Ja, för ibland förenklar man historien som ofta folk gör när det gäller våra traditioner. Då blir det någonstans, ja, men om kristna kom hit så okej, ni har alla de här gamla traditionerna och de här hedniska riterna. Vips, baka ihop det, vi flyttar datum lite grann så kan vi konkurrera och sånt liksom. Men det är ju naturligtvis en mycket mer organisk rörelse och det är väl klart att någon av praktiska skäl säger att liksom, ja, men nu har vi den här figuren Nikolaus liksom, och sen nej, men vi har en julbock här. Liksom. Ja, ja, men det är, han är hjälpreda, så gör vi, han får hjälpreda och så blir det liksom. Mm. Och det är väl också någonting med, alltså det, sjöfararna är ju uppenbar, sjömännen är uppenbarligen liksom centrala i spridandet av den här. Jag tänker också på liksom ni då när vi kommer till Holland och liksom, jag vill säga Svarte Petter, men det heter inte, han heter
Svarte Piet på nederländska. Ja. Barnuppfostran var helt annorlunda om vi tänker 300-400 år tillbaka i tiden. Det var inte så att man liksom gullade med barn på det sätt som vi kanske gör idag, utan man varnar ju dem. Är ni olydiga så blir det så här och så här och så här. Mm. Och den här figuren som går omkring, vad han ännu heter, om man vill säga att han heter då jultomten, men är lite många olika, har alltid med sig en hemsk medhjälpare. Som barnen som är stygga då, de ska stoppa i säcken och bära ut i svarta skogen. Mm. Ungefär. Och de här olika namn i olika länder. Krampus i östra, mellersta Europa. Knecht Rupert i Tyskland. Per Futard i Frankrike. Och Svarte Piet, Svarte Petter då. Ah. Nederländer och norra Belgien.
Så att när tomten säger, finns det några snälla barn? Varför han aldrig frågar några elaka barn? Efter att alla fattar att de kommer hamna i säcken? Eller?
Ja, vi tog aldrig över den traditionen till Sverige. Sankt Nikolaus kom aldrig till Sverige. Han gör halt någonstans i norra Europa.
Mm.
Och det beror på katolicismen, protestantismen. Vi ska inte ha helgon längre. En liten lustig avkrok i det hela, att tyskarna försökte ju då för många år sedan att låta Jesusbarnet dela ut presenterna istället. Det var protestantiskt och rätt, så att säga. Men man kan ju inte ha ett litet spädbarn och dela ett julklappar, det funkar ju inte. Så då klädde man ut en liten flicka till Jesusbarnet istället, och Jesusbarnet ska ha en gloria, och glorian blev då tända ljus på hennes huvud, och därifrån kommer Lucia. Så att det är massa olika historier som går samman här, och till slut utkristalliseras det till vår eller den amerikanska tomten, vilket man nu tycker.
Ja, för hur kommer alltså Sinterklaas, som är holländska namnet, det blir ju sen Santa Claus.
Ja. Vad drar jag tag i bara? Varför har Sinterklaas en svart medhjälpare? Idag är han målad för att undvika alla...
Idag sägs det att han är målad.
Sägs det att han är målad, helt rätt.
Ja.
Och då spelas han i Nederländerna, Belgien, oftast av unga flickor, gymnaster som kan klättra i lyktstolpar och kasta godis till barnen. Så att säga.
För han är någon slags gycklarfigur. Mm.
Han har blivit det. I början var han en elak typ som skulle ta barnet till skogen.
Ja,
och de var stygga.
Just, och då, klart att då var han liksom av... han var svart eller han var morisk eller något, bara för att visa att han var främmande. Han var
rika nederländare... semestrade, tillbringade vintern i Spanien, precis som många svenskar gör idag. Ja. En del svenskar gör idag.
Ja.
Och där fanns det morer som man hade som bekänter. Och de tog man med sig hem till Nederländerna.
Just det, bekänter är automatiskt svart.
Ja, i den tiden var det så.
Ja. Mm.
Och det har ju varit mycket konflikter i Nederländerna och Belgien om det här. Att varför ska han vara svart eller målad, så att säga. Men det finns ju invandrare där också som kommer från Surinam och allt sånt där som är svarta. Som inte tycker det har varit så roligt. Debatten pågår, så att säga.
Mm.
Och då har man löst det nu med att han blivit svart när han har gått ner genom skorstenen.
Mm. En del av mig säger jag, fan heller. Å andra sidan säger jag, okej, det är inget annat, det här är ju korrekt. Så det är som det är min
val.
Vi får något sätt köpa vilka förklaringar som helst. Liksom här.
Nej, men likadant som inte längre har Kina-gubbar på vårt godis och säger N-ordet, så
nej.
Finns det ju sån debatt i Nederländerna också.
Men när Sinterklaas tar steget över till USA, då stannar Svarte Petter kvar i Nederländerna?
Ja, lite grann finns det även en hemsk medhjälpare, ja. Bells Nickel, som sen blir Sankt Nick. Allt det här flyter ihop.
Ja.
Huvudfiguren och medhjälparen blir en figur, så att säga, någonstans på vägen, vilket han sen också blir i Sverige.
Ja.
Jo, det är holländska emigranterna som tar med sig sin julfigur, och sen bestämmer sig ett antal inflytelserika amerikaner att de vill ha en trevligare jul. För det är oroligheter i USA. USAs stora industristäder på vintern, eftersom de inte har jobb att gå till, eftersom hamnarna frusit och industrierna inte kan gå när det är minusgrader.
Då är vi i slutet på 1800-talet.
Ja, 1860 och framåt. Ja. Massor med unga män ute och ska ha någonting från de rika. Och det är därför Halloween-traditionen kommer också. Trick or treat. Fast där var det mycket våldsammare. Man slog sönder fönster och misshandlade. Och det var upplopp och polisen och skott och folk dog. Och där.
Ja, och det är också den här samma mitt av 1800-talet som Thanksgiving uppstår ut.
Mm. Precis.
Ur i princip tomma intet. Och med ganska lite historiskt korrekta grejer.
Men de hittade på en julfigur och tog det nederländska namnet Sinterklaas, som sen blev Santa Claus på engelska. Och gav honom lite förutsättningar, och sen så började han dyka upp i reklamen, och sen så var det, så att säga, grunden lagd för en positiv och trevlig julfigur.
För han är tjock och jovialisk.
Ja, i början är han kanske inte det, men teckningarna och bilderna gör honom allt mer tjock och jovialisk.
Och vad han som, det är helt enkelt, det här är en tradition som på något sätt, det är det här med de Nikolaus grundprinciper, de fattigas hjälpare, en värn av familjebarn, kämpa mot orättvisa, försvara kristna värderingar, bla bla bla. Det är det amerikanerna tänker, eller är det de kommersiella skäl?
Både och, tror jag. Jag tror att det finns någon grundtanke även där, men det kommersiella tog ju väldigt, väldigt snabbt över handen. Mm. Jag menar, redan vid slutet på 1800-talet var han den mest avbildade figuren i reklamens värld i USA. Mm. Det vi sen märker med Disney-figurer och Coca-Cola-tomtar, det fanns massor långt innan.
Alltså här ska vi också komma ihåg såklart liksom framväxten av det tryckta mediet. Alltså massmedierna. För det finns någon vers, jag glömt vilken det är, men som du har med i boken naturligtvis, som beskriver vad han är för något och hur det går till på julen. Och så här, liksom. En ganska lång historia som jag bara, just det. Men här är ju väldigt mycket, här sätts mycket, så här är jultomten. Om det innan dess har traderats, variationer, så plötsligt så publiceras för en bred massa något slags facit. Aha, är det så här det är? Och någonstans där så stelnar han i något som i alla fall påminner ganska mycket om det vi fortfarande har 150 år senare.
Mm, exakt. Man ska inte glömma två saker i det hela när det gäller Sverige. Svensk-amerikanernas inflytande. De skickade brev hem och presenter och bilder och sånt där till de familjen som fortfarande var hemma. Och precis som du sa med tidningarna, om man tittar i gamla veckotidningar från 100 år tillbaka i tiden, så började dyka upp julberättelser som de har köpt in från USA. Som då illustreras med en tomtefigur. Av alla möjliga slag, så att säga. Men det finns en...
Just helt enkelt för att amerikanerna har en tomte, och då återger man det lite okritiskt.
Absolut, absolut. Precis så.
Och amerikanerna har alltid varit ledande inom media. Så då tar vi över det helt enkelt.
Mm.
Och därför det är också den där den amerikanska tomten, och sen... När stelnar den i det rödvita? Det här är ju någon svensk som är inblandad, om jag inte minns fel. Och så är det också Coca-Cola.
Haddon Sundblom är den som målar Coca-Cola-annonser i 30-40 år. Jag kommer inte ihåg exakt, men han började på 30-talet. Ja,
men fanns det en Coca-Cola-tomte innan honom?
Nej, men det fanns andra läskedryckstomtar även före honom. Ja. Så att säga. Men de... Ja, men Coca-Cola blev ju väl ett, framförallt inom andra världskriget, ett världsmärke.
Mm.
Före vet jag inte, jag tror inte det var så mycket. Men då spreds ju de amerikanska vanorna runt om i världen.
Ja, jag tänker också att de kommersiella skäl, det finns ju egentligen inga riktiga amerikanska jultraditioner utöver de som är egentligen beskrivna i den där dikten.
Många av de puritaner som lämnade Europa för de inte tyckte det var så bekvämt att vara kvar där.
Mm.
De ville ju egentligen inte fira någon av helger alls. Bara Jesus och Gud, så att säga.
Precis som britterna flyr, för att det är ju religiöst förtryck. Som ja. De vill, eller vill ha skapat något slags annat religiöst.
Men läget är lite annorlunda i slutet på 1800-talet. För då har det kommit också väldigt mycket emigranter till USA.
Mm.
Irländare, tyskar...
Italienare är fullt av dem.
Polacker och allt, va?
Nej, men så det finns liksom ingen förenande jultradition i USA. Utan alla gör sin grej eller så. Och där finns det klart en plats för att säga den drycken vi ska dricka just nu.
Eller ett slags spinna en berättelse.
Ja.
Som sen leder fram mot den figuren som man ska ha. Ja, men det är många inblandade här med renarna och Nordpolen och allt det där, va? Det finns många bitar som läggs till pussel och sen ger den här bilden av...
Ja.
Av en gosig gubbe som kommer natten.
Men det är någonting spännande med den amerikanska traditionen, tycker jag. För att det är ju... Alltså, det amerikanska julbordet existerar ju inte.
Nej.
Det enda som finns på amerikansk jul, som amerikansk julmat, är ju i princip, jag tar det här i minnet, men i princip de där polkagriskäpparna. Det är väl ungefär det, liksom.
Inte kalkon också?
Nej, du kan äta vad som helst. Sen har du ju Hanukka och så har du Kwanzaa och liksom, alla kör ju sitt race. Men man kan i alla fall enas om det som glansigt papper, tjock röd gubbe, köpa saker till varandra. Men man är inte den 25:e, man är inte heller överens om, beroende på att du är någonting annat och du har ju liksom... Så det finns intressant, det är den där, här kom jultomten och han har med sig en dryck, den är i alla fall amerikansk. Så att det är precis som att ta amerikanska flaggor i granen om man nu har det ens. Så...
Jag såg en fantastiskt intressant dokumentär på tv för några år sedan. Nästan, eller inte nästan alla, men väldigt många av de här klassiska julsångerna vi har sjunger från USA idag är skrivna av judiska kompositörer som själva inte firade jul. Från White Christmas till Frosty the Snowman. Duktiga låtskrivare, men jul firar de inte.
Nej, men det... Det är, alltså, amerikanska traditioner är skitkonstiga. I min familj firar vi faktiskt Thanksgiving sedan ungefär 15 år tillbaka. Och då bodde vi i Amerika och första gången då så fick vi fira med en amerikansk familj. Och det var så jättespännande och gud vad kul och kalkon och stuffing. Och där är du väldigt liksom preskriptivt. Du kan egentligen bara göra två val. Det ena är om du ska liksom rosta kalkonen i ugnen eller deep fried, vilket ju är livsfarligt. Och så minns jag att vi satt där, okej, nu sitter vi här, här är mat, någonting. Okej, nu, vad är traditionerna då? Och vad menar du liksom? Ja, men sjunger man något? Säger man? Nej, nej, det fanns ingenting liksom. Man skulle titta typ på fotbollen efter eller någonting liksom.
Mm. Till saken hör ju att vi i Sverige de senaste 10, 20, 30 åren har ju blivit oerhört påverkade av USA.
Ja.
Kanske håller det på ebba, jag vet inte. Men jag frågade Ingestad Kalkon för den här boken om högtider som jag skrivit, att vilka är det som köper kalkoner till Thanksgiving? Jo, det är huvudsakligen sådana som har bott i USA, studerat i USA eller amerikaner som bor i Sverige.
Ja.
Men det säljs fler kalkoner till jul än det gör till Thanksgiving även i Sverige.
Jaha, vad intressant. Mm. Ja. Vår tradition med Thanksgiving är ju att man samlas, en amerikansk tradition är att man måste gå runt bordet och säga vad man är tacksam för. Och det är en jättefin tradition. Liksom.
Mm.
Men det finns någonting liksom tomt. Därmed är inte sagt att de svenska traditionerna är liksom konstanta. Det lärde vi oss, inte minst under historieätarnas tv-program, när de pratade om liksom att det är en massa gamla rester vi minns från barndomen som har kravlat upp i julbordet. Där är ju allting vi egentligen inte är till vardags. Så går vi liksom vidare. Men det är någonting med den där svenska tomten också. För det är ju någonting helt annat. Alltså den lilla tomten är hustomte kan vi fortfarande prata om, eller gårdstomte, men han är ju rätt elak gubbe. Oh. Han ger ju folk örfilar för att de inte är snäll mot hästen och vad det nu är.
Han har funnits runt bland oss i
runt gård och stuva.
Ja, precis, i 700-900 år ungefär.
Ah.
Redan Heliga Birgitta skrev om tomtar, att man inte skulle tro på de här vättarna. Men det intressanta med honom är ju det att han har ju sin motsvarighet till alla andra länder också. Vi har gnomerna i Storbritannien, vi har leprechauns på Irland.
Ja, alltså trädgårdstomtarna
är... Ja, precis. De är ju lite av samma hjälpsamma från början alltså. Inte den man ställer dit, utan
nej.
Den ursprungliga gubben och gumman som finns där. De här bergsmännen, små korta saker som hjälper gruvarbetarna i Tyskland, som sen blir dvärgarna i Snövit och de sju dvärgarna. Åker man till Thailand så ser man att många har lite altare utanför huset där de har sin hjälpare, sin ande som hjälper dem. Så det finns över hela världen.
Ja.
Här i Sverige bara råkade det vara en liten brevsgubbe som bodde på logen. Och om man var dum mot honom så hämnades han, och var man snäll mot honom så sköt han om djuren åt dig och såg till att du fick en bra skörd nästa år.
Just det.
Men de har ingenting med varandra att göra med namnet. Vi är de enda i världen som har valt gemensamma namn. I Norge och Danmark heter han Julenissen eller liknande. Och Finland har ett eget finskt namn, Julbocken på finska. Mm. Det är bara vi som säger jultomte. Och då har vi lånat det från gårdstomten.
Just det, så i Solskan i Storbritannien heter att Christmas Gnome.
Ja, kan man heta där också, ja.
Ja, men det var intressant, så det är vårt agrala bakgrund när vi har med oss det.
Men den svenska tomten, jultomten, han kommer inte från gårdstomten, han kommer från Tyskland. Allt, inte allt, nu säger jag allt igen, men jag menar mycket av det vi gör runt jul kommer från Tyskland. Mm. Adventsstjärnan är tysk, adventsstaken är tysk, julgranen är tysk.
Ja.
Jag menar, och jultomten kommer närmast till oss därifrån. Delvis påverkan när folk har varit där och sett, men sen också med alla dessa tyskar som kom och bodde och arbetade i Sverige. Och det tar inte slut med på
1500-talet. Och vad är det för jultomter de här? Är det också fader Christmas?
Det är en slags protestantisk version av Sankt Nikolaus, kan man säga.
Ja.
Och tittar man på gamla tyska bilder så är han inte röd. Han är gärna heller grön eller grå. Har en huva. Vilket också kan tänkas vara lite någon liten religiös ton, munkkappa ungefär.
Ja, ja,
Och presenterna är inte inslagna, utan han har dem som de ser ut direkt. Så att det är inga papper runt och inga band runt. Och det är den figuren som vi så småningom tar över.
Mm.
Och när det sker, det kan man ju fundera över. Men första gången som en tomtemask nämns i försäljningssammanhang är Åhlén & Holms katalog, postorderkatalog, 1909. Första tidningsannonserna hittat är från 1910. Du vet, en pappmask med skägg och mössa.
Ja.
Så att
där någonstans måste det uppstått en tradition i gissningsvis högreståndskretsar i alla fall om att man ska, det ska vara någon som kommer och delar. Alltså, för jag vet, du ska ha skrivit om det, jag vet, du har också gjort en liten forskning om det där, att liksom våra farföräldrar eller föräldrar, beroende på hur gamla vi är, de som födda tidigt 1900-tal, de hade ingen tomte hemma.
Nej,
du kan gå
ännu längre fram. Ja. Jag gjorde en liten undersökning över folk i min svärföräldrars ålder som var födda på 20, början på 30-talet. Och de väldigt få mindre som tomte. Mm. Allt det här kommer nog efter andra världskriget när vi får lite mer pengar. Och lite...
För du är född för tidigt 40-tal?
Nej, sent 40-tal.
Sent 40-tal?
Mm. Så jag var barn på 50-talet.
Du är barn på 50-talet.
Mm. Och då började det på allvar, så att säga.
Ja.
Man kan ju undra...
Du är första generationen med tomte?
Ja, det kan man nog säga. På riktigt på allvar. För att... Det sker brott där i många av våra traditioner just efter andra världskriget. Ransoneringar, du har inte socker till exempel, du bakar sånt där svårt under kriget. Kaffe, ransonerat, ja men mycket finns inte va. Men sen efter kriget då öppnas alla dammportarna, översvämmas vi av grejer och matvaror och sånt där. Så vi kan väl baka och laga julmat och så. Jag tittade i vår kokbok som kom ut första gången 51, nästan inga julrecept. Det finns ingenting som är nämnt med julpepparkakor. Det är det enda. Men man förväntas göra skinkan från början. Man förväntas göra lutfisken från början. Och sådär. Och det är nämligen som en rätt. Och ingenting som har med julen att göra. Så redan så långt fram som till början 50-talet så har julen ännu inte riktigt tagit form. Så som vi ser den idag.
Nej, just det. Utan då är lutfisken normal rätt. Och sen har det på något sätt bara stannat. För vi hade alltid lutfisk vid jul. Och sen har det på något sätt liksom...
Precis så. Mycket av det vi firar överhuvudtaget här i Sverige idag är 70 år gammalt eller yngre.
Det är klart, andra världskriget måste vara en norm. För jag menar, all den socker som vi äter på jul och allt det mjöl vi äter är ju helt ologiskt att konsumera vid ett tillfälle. Man kan förstå att man äter julskinka och att man har haft liksom fasta innan jul och sådär. Liksom att nu får vi festa loss, liksom så, om vi fick en bra skörd. Men annars behöver man ju ransonera lite grann. Men om det då alltid finns. Så.
Man ska komma ihåg i allt det här att om vi backar 100 år eller lite mer tillbaka i tiden, inte hade en arbetare på Bolinders mekaniska verkstad råd att fira någon jul. I minst den stadboken så sitter Henning, den första som det handlar om, en jul och är sorgsen av att han inte ens har någon liten present att ge till barnen. Allt han har är ett stearinljus. Som han har fått en kamrat som jobbar på Liljeholmens stearinfabrik. Ja. Men långt, långt fram så består Sverige av väldigt fattiga arbetare och torpare och bönder och statare. Mm. Som ju inte har någonting. Om du nu var statare och möjligen hade haft möjlighet att föda upp en gris.
Mm.
Du åt inte den själv. Du sålde de fina bitarna och sen kommer du... Grisfötterna, de kan du behålla. För de...
Exakt, samma sak med silta.
Ja, det kan precis. Vara man tar lite grejer som är över och sen så gör man någonting med den.
Ja, och det på, jag tänker också så här, på stora gårdar eller stora fabriker så hade man ju jullunchen för de anställda.
Precis.
Och det är ju för att de inte har en egen jul.
Nej, och så får möjligen statarna en liten korg med ett ljus och lite extra fint mjöl för att koka en gröt på och en liten flaska sirap.
Ja.
Och så brännvin, det ska man ha.
Och så får man säga tack snälla, goa herrn och sen god jul. Och sen så.
Men det sker så väldigt mycket i Sverige från efter andra världskriget 2030 och sen andra världskriget. Det blir ju en oerhört standardförbättring. Ja. Statarna försvinner, hembeträdena försvinner. En arbetare har råd plötsligt att kanske både köpa bil och åka på en veckas utlandssemester. Det sker en stor standardutveckling under de här åren. Och som leder fram till att vi också har råd att konsumera till jul. Så.
Ja, just det. Precis. Det är en konsumtionsaktiv.
Men för att backa tillbaka lite. När jag sa då att tomten kommer från Tyskland. Han utsätts ju för den figuren, den tyska, utsätts ju då med påverkan från andra håll.
Mm.
Jenny Nyström började rita julkort redan i slutet på 1800-talet.
Jag ska precis fråga, hur ser hennes första tomtar ut?
De är påminner lite om gårdtomtarna. Små och grå och har gråa kläder och dock en röd mössa.
Mm.
Och så ser gårdtomten också ut när hon ritar bilderna till Viktor Rydbergs berömda dikt och Midvinternatten, Kölde, Hård och det här. Men hon har ju sett...
Ja, för den är, tänker jag, den är motsvarigheten till den här amerikanska liksom, dikten. Mm. Där definierar Santa Claus och vår midvittnen. Den, alltså, det är,
den definierar gårdstomten.
Den definierar gårdstomten, men det blir ändå vår liksom, jul på något sätt.
Ja, för att han, ja, för den tillhör sig jultid och han har lite jultomte...
Bibbar,
precis. Ja. Helt då. Även om man är en gårdstomte.
Och sen har vi väl, kan jag tänka mig, Carl Larsson eller Karin Larsson i alla fall.
Ja,
eftersom de hela tiden liksom, de dekorerar ju det svenska hemmet med sitt sätt att göra och sätt att sprida.
Men Jenny Nyström ser ju de centraleuropeiska tomtarna när hon är och studerar i Paris 1880-talet. Det är där hon får idén. Hon skriver hem till en sån här julkortsförsäljningsfirma.
Ja.
Jag har kommit på en bra idé. Ska vi inte börja sälja, göra julkort som folk kan köpa och skicka till den nära och kära? Det här också med hur portot utvecklas. Portot heter det förresten.
Ja.
Att det är billigare att skicka korten och skicka brev och sådär.
Just det.
Så att det blir
marknad. Så hon hittar också på julkorten som hon sedan illustrerar?
Ja, julkorten hade funnits redan innan, tror jag. Ja. Det sker någon portoreform.
Just
där.
Ja, för det är därför vi har vykort överallt från istället för att man skickar brev. Ja,
vykort har funnits och julkort har också funnits. Men hon gör ju till en industri.
Ja.
Och är väldigt skicklig på det också. Kan variera sig till det oändliga med både gamla och moderna accessoarer till hennes tomtar.
Mm.
Det sägs att hon har ritat över 10 000 olika julkort. Det var häpnadsväckande summa så att säga.
Men och sen det kom ju den här, vi har den amerikanska tomten som är stor och tjock och vad han nu gör. Jag brukar tänka på det på julafton när man för miljonte gången känns som ser den här Disney Kalankas jul.
Mm. 33 visas den här i Stockholm på en kortfilmsföreställning första gången.
Ah.
Och man kan tänka sig, gick igen och nyss och såg den. Påverkades hon?
Ja, ah, just det.
Och hon hade säkert också läst lite julnoveller i den tiden.
Det började sändas i Sveriges Television 60-tal någon gång.
60,
ja.
Jag minns det. Vi hade just skaffat tv det året till OS i Rom.
Ja.
Hösten 1960. Och man fattade inte vad det var.
Ja. Min mamma har sett alla sen dess.
Ja, det har nog jag också, men förutom det har inte varit tema i Sverige.
Ja, det är precis som med mamma. Men det är också liksom, då det finaste tycker jag är den här första mötet i tomtens verkstad. Att nu sitter tomten och förväntar på det, men nu ska vi hälsa på honom. Hur allting ser, vänta. Det står ju att det är 24 där. Och så här, tomorrow, Christmas Day. Man tänker, de borde vara jättemycket mer stressade. Det var det ena jag tänkte på. Det andra bara att liksom, nissarna är ju inte röda.
Nej.
De nissarna är ju blå. Alltså då kan man ju nu tänka sig att i alla fall 1960 hade det inte stabiliserat sig med tomten och... Han har ju fortfarande medhjälpare. Sen har ju den amerikanska tomten på något sätt inga medhjälpare. Sen har han bara renar eller något.
Mm. De är med Nordpolen och har en verkstad där. Det finns en fortsättning, vet du det? Som heter Night Before Christmas. Där tomten som flyger iväg i slutet på den filmen vi ser på julafton kommer till ett hem. Och delar ut de här julklapparna som han har gjort. De har gjort i verkstaden.
Ja.
Den är också kul. Finns på nätet. Det är bara att kolla.
Mycket spännande.
Ja.
Ta historien vidare.
Ja.
Och sen förstås kommer man ihåg schackspelet, att han kan måla.
Jo, just. Men vad det kommer fram till är att det finns en massa saker. Den tyske tomten som de tyska invandrarna och sen också svenskar som har varit i Tyskland tar med sig. Den amerikanska tomten kommer och gårdstomten finns där någonstans som en slags skugga i bakgrunden.
Och reklamtomtarna.
Reklamtomtarna, absolut. Och berättelsetomtarna. Och allt det här smälter samman till den figur som sen fullständigt materialiserar sig någon gång i början på 50-talet, skulle jag säga.
Mm.
Då finns han. Då är han känd i alla svenska hem. De flesta får besök av en jultomte på julafton.
Mm. Det är intressant med den där mytologiseringen. Och det blir, för vi vet ju alla att han är liksom hittepå något sätt. Och så gör vi det. Det är en privat anläggning. Jag tänker, i Amerika så är det varje år. NORAD heter de. De är typ amerikanska nordatlantiska luftkommandot eller någonting. Jävligt seriös militärorganisation. Som har koll på det nordamerikanska luftrummet. De följer ju tomten när hur han flyger över amerikanskt luftrum. Som har gjort det, så. Det är så fint och liksom rörande på något sätt. Att de liksom så här... Och
spelar står, med, ja.
De spelar med och där står någon liksom fyrgagre i general och talar om att nu har vi sett att han har lämnat, nu är han på väg i amerikanskt luftrum och så sänder alla det här. Det är något väldigt fint med den där förtrollningen apropå det vi ju inleder med, att de traditionerna vi har, att skapa traditioner och sedvänjer som passar våra syften.
Man kan också fråga sig varför julbocken, som väl var de bättre ställda människorna sett och dela ut presenter före vår tomte, alltså nu talar vi 1800-talets slut ungefär. Petter Lottas jul finns det två julbockar i.
Nolltomtar.
Nolltomte. Och som är sen i sin tur från början var en del av de här julens ungdomsupptåg där någon skulle ta på sig någon pälsliknande sak och horn och sånga de man knackade på hos och var lite busig så här.
Mm.
Varför han blev utkonkurrerad av den här gubben med skägg. Och en enkel förklaring är att när folk flyttar in till städer och bara arbetar på fabriker och överhuvudtaget flyttar in till städer för det sker en väldigt stor inflyttning från landet till städer under de här åren så finns det inte lika mycket halm kvar längre. Kanske inte så himla lätt att göra en halmgubbe. Du kan köpa en såklart och gå på torget och köpa en julbock och ställa över granen. Men det här med att liksom fixa en gubbe med halm är inte lika lätt längre.
Nej, för den halmen som finns går ju också åt till hästarna liksom.
Absolut. Sen kan man ju tänka att den här skäggmannen med röd luva var roligare.
Ja, precis. Alltså, ho är roligare än någon som kommer in och är arg och hotar stoppa dig i en säck och sånt.
Får jag fråga en fråga tillbaka? Mm. Vad säger tomten?
Det här är en kuggfråga. Tomten säger, jag säger ho, och det är bara för att jag är amerikanskt påverkad.
Mm. Ja, eller för att du är lite yngre än jag. Ja. Min 50-tals tomte sa alltid, finns det några snälla barn här?
Ja, nej, men det som är, alltså den frågan, absolut, den är jag med på. Det...
Frågar du en 10-åring idag som mitt 10-åriga barnbarn, förändrar ingen tvekan. Det är det ho som gäller.
Men det är något intressant med det där. Det var också en sån julklapp från början. Men det var en julklapp hade någonting med bocken att göra, va? När man klampade på dörr och kastade in.
Mm. Det är ordet julklapp kommer därifrån. Ja, man klappar på dörren och kastar in något. Bocken behöver inte vara inblandad just det.
Det är bara något ungdoms...
Ja, det är de här som går runt och tigger saker 13 dagen och sådär.
Okay.
Eller Lucia gör man det också för världen. Mm. Går runt och... Kul upptåg. Man drack antagligen en del alkohol, även på den tiden när man var 17, 18.
Det är väldigt lite Jesus över alltihop, med tanke på att det började som olika helgon. Och... Men det är för att så i de här helgonberättelserna, var det någonsin en religiös berättelse? Bar kyrkan fram Nikolaus?
Nej, tvärtom. Kyrkan har ju under alla århundraden, tagit för vana att kan du inte besegra en högtid så är det bara att inkorporera den istället.
Ja.
Ja, men Jesus föddes inte på juldagen. Det vet man, forskarna då, att det måste vara en annan årstid för det var jäkligt kallt.
Mm. Just det, herdarna kan inte sova ut. De
så kan du inte besegra högtiden för midvinterfester firades hejvilt även på den tiden, 200-300-talet. Så då slår vi ihop dem och så säger vi att Jesus... För det sen 25 så har vi i alla fall till en del besegrat den hedniska högtiden.
Mm.
En hednisk högtid som kristendomen inte har lyckats ta över är midsommar. Midsommarfesten, var det nu än, hur den än ser ut, vilket land det än är. Ja. Inte heller vår. Ja, men visst, det finns en Johannes Döparen någonstans i bakgrunden, men den matchen har folk vunnit över kristendomen, om du förstår vad jag menar.
Mm, men kristendomen kanske tyckte ändå lite alltså.
Vi skiter i det, ja.
Nej, men de dansar runt ett kors.
Ja.
Alltså, vill vi så kan man ju...
Absolut.
Någon ser en fall och visar ett kors. Så får vi vara lediga någon helg på året, liksom. Finns det 3 böcker som inspirerat eller påverkat dig?
P.O. Enquist Legionärerna. För den gav en sån inblick i hur man, genom att bara ta reda på saker, kunde skriva en jävligt bra berättelse. Och det gjorde han verkligen. Patrick Radden Keefs Smärtans imperium, för att den lärde mig någonting som jag inte hade faktiskt en aning om innan jag hade läst den. Och Henrik Bergens trilogi om andra världskriget. Och jag kan inte tänka mig att någonsin finns något bättre skrivet om en historisk period och ett land än den, de 3 böckerna.
Ja, de heter också Landet utanför.
Mm.
Strålande. Då ska jag bara avsluta med att säga tack snälla för att du bidrog med perspektiv.
Mm. Får jag berätta en rolig historia? Eller det är ingen rolig historia, det är en anekdot.
Får man alltid göra.
Mm. Jag läste Lasse Åbergs memoarer. Han har skrivit flera, men det här är den sista då, gissar jag. Mm. Och han är ju själv en ganska duktig jazzgitarrist. Och en gång står han vid scen, på en samma scen som Charlie Norman. Det är musikhumor där också. Och då frågar han Charlie Norman, vilken tonart? Och då svarar Charlie Norman, Feldreich. Och han fattar ju ingenting, och det gör inte du heller.
Ja.
Så börjar Charlie Norman försiktigt sjunga, se dur stjärnan i det blå.
Ja, julen går med överallt. Jag tycker det var ett roligt jazzskämt. Och så en gång, tack snälla för att du var med och bidrog med perspektiv.
Tack så mycket.
Du har hört författare Arne Norlin som skrivit boken Myten om tomten, en biografi. Ja, vem av dina mest nyfikna vänner skulle uppskatta att höra historien om tomten? Dela avsnitt med dem. Folk älskar alltid att få tips för bra poddar och att få känna att någon tänkt på dem. Dagens avsnitt, ja, det gjordes av Sara Berg som redaktör, Jens Back som står för klippningen, Sara Lundgren som sköter våra publiceringar och av mig, Per Granqvist. Mixningen, den är som vanligt gjord av Stray Dog Studios. Och nästa vecka, ja, då får du perspektiv på ett helt annat ämne som gör det mer allmänbildat. Det hörs då.